Jättehärligt att vara här igen. Jag var här på första advent och predikade över Jesu intåg i Jerusalem. Idag är det palmsöndag och en del predikar över samma text. Men jag tänker inte göra det. Jag kunde ha tagit copy-paste på min predikan annars. Det hade varit smidigt. Kul att se. En del av er känner igen. Jag kommer inte ihåg alla namn, så ha överseende med mig. Men jättekul att vara här. Det var en predikant som pratade om att vissa bibelställen är väldigt kända. Man har hört dem sen man har gått i söndagsskolan, kanske man har gjort det. Eller hört predikningar i otal om de här. En sån väldigt känd bibeltext som man ofta hör i söndagsskolan är berättelsen om Jona och fisken. Och det finns en risk med de här bibeltexterna, att man, om man hör en predikan på det ämnet, som en berättelse man tycker att man känner till, så tänker man att den har jag hört. Och då börjar man som predikant, sa den här predikanten, man behöver ge åhörarna en anledning till att man verkligen ska lyssna på den här predikan. Jag tänker predika om Jona idag. Jag tänker inte ge er ett bra argument eller en bra anledning, utan jag ger er uppgiften att lyssna noga och i efterhand fundera på vad det är värt att lyssna på predikan eller inte. Vi ber. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för att du har gett oss ditt ord av en anledning. Att vi kan lära oss någonting av det. Men att också ordet ska få plats i våra hjärtan, så att det förändrar och förvandlar oss. Jag signar var en som är med här i det här rummet och också var en som är med på distans. Amen. Jona bok. Ni får gärna ta och slå upp Jona i era biblar. Och jag tror att ni får en hjälp här på vägen snart var ni hittar Jona. Men det är bland de små profeterna i slutet av Gamla testamentet. Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona. Där kommer han i ordningen. Vi ska läsa vers 1 och 2. Jona kapitel 1, vers 1 och 2. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. För deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Så börjar Jona bok. Den handlar om den här mannen Jona som var profet. Och det står här att han var son till Amittai. Det är väldigt bra att det står där. För då vet vi nämligen att det här är samma person som det står om på ett annat ställe i Bibeln. I andra konungaboken 14. Och där står lite mer om den här profeten, Jona. Det står att han bor i en by eller en plats som heter Gathahefer. På den här tiden så var Israel uppdelat i två delar. Sydriket Juda och Nordriket Israel. Och Jona bodde i den norra delen i Israel. Profet. En profet är en person som har en särskild kallelse att profetera. Och det är något, en kallelse som Gud ger till vissa specifika personer. Och Jona var en av dem. Det är faktiskt så att i andra kungaboken 14 så står det att Jona hade profeterat till kungen i Israel på den tiden. Kungen hette Jerobeam. Och den här kung Jerobeam, han var inte en särskilt god kung. Han gjorde mycket ont. Men trots det så hade faktiskt Jona profeterat om att Israel skulle ta tillbaka ett landområde. Här ser vi ett exempel på att den här lagen om sådd och skörd är inte alltid, liksom, det är inte alltid så att en person som är ond bara får det som är ont, så att säga. Det är inte en direkt relation mellan det. Det här utspelar sig någonstans runt 750 före Kristus. Och Jona får ett budskap. Han får en uppgift. Bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den. säger Gud. Och då tänkte jag att vi skulle slänga upp en karta på väggen om det går. Som visar var den här staden Nineve ligger. Och Jona, han bodde i Gathahefer. Som sagt, det ligger på västra sidan av... ja, precis. Ligger västerut i Israel. Och Nineve är den röda punkten uppe till höger där. Den låg ungefär där dagens Mosul ligger i Irak. Det är ganska långt bort. Nineve var på den här tiden huvudstad i Assyrien. Assyrien var ett oerhört mäktigt rike. Jag har plockat den här bilden med tillstånd. Men den visar två gröna områden. Och det lilla gröna området är hur stort Assyrien var en liten tid före Jona. 824 ska det vara. Och sen ser ni det stora gröna, lite svagare eller ljusare gröna området, är Assyrien 671, och det är lite efter Jona. Vi ser att Assyrien är ett expansivt rike. Det området som är 671 är, jag vet inte, tre gånger så stort kanske, och sträcker sig hela vägen ner till Egypten. Och det här var verkligen ett aggressivt, dominant rike på den här tiden. Och det var också en plats, en stat som var förknippad med väldigt mycket ondska. Faktum är att det finns beskrivningar av avrättningsmetoder som man hade i den här staten i Assyrien. Och jag tänker inte gå in på det här, för det är alldeles för hemskt för att beskriva här i det här rummet. Men det var fruktansvärda metoder som man tillämpade. Nineve, huvudstaden, var en av världens största städer. Och den låg då ungefär 90 mil fågelvägen från där Jona befann sig. Så en rejäl tur för att ta sig dit. Jag har delat upp den här predikan i fyra delar. För att det är väldigt tacksamt. Jona bok är väldigt kort. Och den är indelad i fyra kapitel. Och de kapitlen är väldigt naturligt indelade. Så jag följer den indelningen. Så, jag tänkte börja med kapitel 1. Och då ska vi faktiskt läsa hela kapitlet. Så ni kan följa med i eran bibel. Och första kapitlet har jag satt som rubrik kallelse och flykt. Och det är faktiskt samma, ser jag nu, jag har inte sett innan, samma rubrik som man satt i min bibel, Svenska folkbibeln. Herrens ord kom till Jona, Amittais son. Han sa: bryt upp och bege dig till den stora staden Nineve och predika mot den, för dess ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona bröt upp för att fly till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Han kom ner till Jaffo och fann ett skepp som skulle gå till Tarshish. Han betalade för resan och gick sedan ombord för att resa med dem till Tarshish, bort från Herrens ansikte. Men Herren sände en stark vind över havet och det blev en våldsam storm så att skeppet var nära att krossas. Sjömännen blev förskräckta och ropade var och en till sin gud, och de vräkte lasten över bord för att lätta skeppet. Men Jona hade gått ner i skeppets inre och låg där i djup sömn. Då kom skeppets kapten till honom och sa: hur kan du sova? Gå upp och ropa till din gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte går under. De sa till varandra: kom, vi kastar lott så att vi får veta vem som har dragit den här olyckan över oss. När de kastade lott för lotten på Jona, då sa de till honom: berätta för oss vem som är orsak till att den här olyckan har drabbat oss. Vad är ditt ärende och varifrån kommer du? Från vilket land är du och vilket folk tillhör du? Han svarade dem: jag är hebré och jag fruktar Herren, himmelens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom: vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer, och de sa till honom: Vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarar dem: ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Männen rodde för att komma tillbaka till land, men han kunde inte, för havet stormade allt värre mot dem. Då ropade de till Herren och sa: Herre, låt oss inte gå under för den här mannens skull, och låt inte oskyldigt blod komma över oss, för du, Herre, har handlat efter din vilja. Sedan tog de Jona och kastade honom i havet. Då la sig havets raseri, och männen greps av stor fruktan för Herren, och de offrade slaktoffer åt Herren och gav löften. Den här mannen, Jona, han verkar vara en bångstyrig typ, får jag upplevelsen av. Och han ville ju uppenbarligen inte lyda Gud. Varför ville han inte bege sig till Nineve och profetera mot staden? Ja, jag tänkte faktiskt komma tillbaka till det, för det förstår vi i slutet av den här berättelsen. Men det är en oväntad anledning till varför Jona inte vill profetera mot Nineve. Men istället så flyr han. Och han flyr mot Tarshish. Det är lite oklart exakt var Tarshish låg. En del tror att det låg på Sardinien. En del tror att det låg hela vägen borta i Spanien. Men det vi kan konstatera i alla fall var att han satte sig på ett båt åt helt fel håll. Och det var väldigt, väldigt långt borta. Och på den här båten så, eller när de är på båten så utbryter den här stormen. Jonas sover. Han gömmer sig verkligen för Gud, tänker jag. Han liksom, jag vill inte veta, jag vill inte se, jag vill bort. Så kaptenen måste till slut väcka honom, och så kastar man lotten och Jona blir utpekad. Nu får ni tänka på att sjöfararna på det här skeppet, de var hedningar. Jona själv, han är hebré. Han säger själv att han fruktar Gud. Vad är det fruktansvärda som Jona har gjort som gör att Gud liksom låter den här stormen bryta ut? Ibland kan vi tänka så här vad gäller synd. Att vi liksom, vissa synder är väldigt grova. Och vissa människor är liksom grova syndare. Och vi tänker i vissa banor. Vad är det han har gjort? Jo, han har valt att inte lyda Gud. Han låter bli. Och så flyr han istället. Varför liksom gav inte Gud den här stormen för alla de här hedniska sjöfararna på skeppet? Han gjorde inte det. Han skickade den här stormen för att Jona, som var en människa som kände Gud, som fruktade Gud egentligen innerst inne. Men han skickade den här stormen för att han hade låtit bli att lyda. Och jag tänker så att Gud, han vill använda oss var och en. Men han bryr sig om att vi följer hans vilja för våra liv. Gud vill använda dig, och han bryr sig om att du följer det som är Guds vilja för ditt liv. Tänker du, vad är Guds vilja för mitt liv? Hur ska jag kunna hitta Guds vilja liksom i allt det som jag står i och alla val jag fattar? Och vad vill Gud för mig? Jona visste vad som var Guds vilja. Gud hade sagt det väldigt tydligt till honom. Och ibland ger Gud en sån väldigt specifik kallelse till en människa. Okej. Vad är Guds specifika kallelse för mig? Kan man tänka då. Vad gäller vilken utbildning ska jag gå? Vilket yrke ska jag ha? Var ska jag bo någonstans? Vem ska jag gifta mig med? Ska jag gifta mig? Kanske ska jag vara singel? Kanske ska jag bli missionär i Pakistan? Eller börshandlare på Wall Street? Eller vad vill Gud för mig? Så här. Jag har aldrig hört någon som har sagt: Gud kallade mig till att bli rörmokare. Kanske någon som har faktiskt fått en kallelse att bli rörmokare. Men jag har aldrig hört det. Ändå så tror jag, och är ganska övertygad om, att Gud vill att det ska finnas kristna rörmokare. Jag är ganska övertygad om det. Jag tänker att du kanske helt enkelt trivs med att vara rörmokare. Och då har Gud säkert inget emot att du blir det. Men om du nu råkar vara rörmokare och kristen, hur påverkar det dig? Hur påverkar det hur du, vilken atmosfär du sprider? Hur är du ärlig med timmarna du rapporterar? Vad gör du med pengarna som du tjänar? Om man tittar på Paulus när han reste runt på olika platser som apostel och predikade och undervisade, så ser man att ganska ofta så beskrivs det som att då hände det och så åkte han dit. Då bestämde han sig för och så åkte han dit. Och ibland så hände det att han fick ett speciellt tilltal. Åk dit. Och vi kan ha specifika kallelser som Gud lägger på oss. Men vi har också en allmän kallelse. Att följa Gud. Att vara kristen i mitt i allt det vi står i här och nu. Och man kan tänka liksom att Gud ska leda i vilken bil jag köper, vilket hus jag köper. Och liksom om jag ska välja en plats att bo på, ni vet allt det här då. Och så fokuserar vi väldigt mycket på de här enskilda valen. Medans Gud kanske framförallt vill att vi funderar på, okej, om du har en bil, vad gör du med den bilen? Om du har en bostad, vad gör du med den bostaden? Så, jag vill lägga det som en grund, för nu pratar vi om en kallelse, en man med en kallelse. Vi pratar om att lyda Gud. Och det kan betyda både att lyda Gud i en specifik kallelse man har, men också i den här allmänna kallelsen som troende. Jona, han vet att han är den skyldige. Och han ber de här sjöfararna att kasta honom i vattnet. Det är lite udda tycker jag, på ett sätt. Varför gör han inte det själv? Om han nu vet att han är skyldig och han tycker att han borde vara i vattnet, så är det ganska lätt att hoppa över relingen. Jag kan tänka mig lite olika anledningar, vi vet ju inte. En kan vara att han faktiskt är en bångstyrig typ som inte vill. Han vill göra som han själv vill. Han kanske tycker att han har rätt att vara där på fartyget. En annan kan ju vara det att han vet att de här är sjömän. Sjömän på den här tiden, tänker jag, har i sig rädda liv till varje pris. Och om de inte väljer att göra det, så skulle de säkert försöka få upp honom igen. Det är en svår situation för dem att hantera. Men till slut så väljer de att kasta honom i vattnet. Och stormen bedarrar. Och då kommer vi till kapitel 2, som jag kallade för fisken. Det är kanske mest, en av de mest kända passagerna i Bibeln. Jag ska läsa den. Men Herren sände en stor fisk som slukade Jona. Han var i fiskens buk i 3 dagar och 3 nätter. Jona bad till Herren sin Gud i fiskens buk. Han sa: jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Från dödsrikets buk ropade jag på hjälp och du hörde min röst. Du kastade mig i djupet, mitt i havet, och strömmarna omslöt mig. Alla dina böljor och vågor svepte över mig. Jag tänkte, jag är fördriven från dina ögon. Men jag ska åter få se ditt heliga tempel. Vattnet omslöt mig ända till halsen. Djupet omgav mig. Sjögräs snärjde sig runt mitt huvud. Jag sjönk ner till bergens grund med jordens bommar bakom mig för evigt. Men du förde mig levande upp ur graven, Herre min Gud. När min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig i ditt heliga tempel. De som håller fast vid tomma avgudar överger den nåd de fått. Men jag ska offra till dig med tacksägelse. Det jag lovat ska jag uppfylla. Frälsningen finns hos Herren. Och Herren talade till fisken och den kastade upp Jona på torra land. Fantastiskt. Den här fisken är det många som har klurat på. Det är många som har funderat på, okej, vad var det här för fisk? Och man har liksom klurat på olika typer av fiskar. Och en del tror att det kanske var en kaskelottval. För de har väldigt stora strupar och kan svälja väldigt stora bitar levande. Alltså jag tänker så här. Även om man hittar en naturlig förklaring till en fisk som liksom skulle kunna svälja Jona, så han var i fiskens buk då i ett antal dagar. Det är inte så lätt att överleva där, oavsett hur man tänker. Att hur man än ser på det här, så ser vi ett övernaturligt ingripande av Gud. Så för mig, alltså hur långt kan man liksom hitta en naturlig förklaring? Jag vet inte. Men jag nöjer mig med att tänka att det var en övernaturlig händelse. En del tänker, beroende på liksom det här avsnittet då, att Jona-boken är någon slags allegori, en berättelse som ska lära oss någonting, men det är inte något som har hänt på riktigt. Men om vi läser den här boken, så ser vi dels, vi konstaterar att Jona är en riktig person som vi kan se på andra, finns referenser i andra bibeltexter, och sen om vi tittar på de olika historiska skenorna som finns här i den här boken, så kan vi följa det genom andra källor och se att det faktiskt det utspelar sig på verkliga platser och det är verkliga personer som vi pratar om. Så att jag ser ingen anledning att man ska se det som en påhittad berättelse, utan jag tror att det här har hänt, men att Gud gjorde ett mirakel helt enkelt. Ja, men okej, okay. Jona i fiskens mage. Det är rätt så hopplöst. Han vet dessutom att anledningen till att han är där är att han har valt att inte lyda Gud. Jona vet ju inte utgången här. Han har ingen aning om vad som ska hända. Han vet bara att han ligger på havets botten i en fisk och att Gud gör det för Gud har låtit det ske för att han har varit olydig. Och så skriver Jona då, om det är han som har skrivit det, men när min själ tynade bort i mig tänkte jag på Herren och min bön nådde dig. När vi är som mest misslyckade, när allt är som mörkast, vad gör vi då? Gud, han hör oss och han ger oss nya chanser. Jona, när det var som mörkast, han sökte sig till Gud. Han bad Gud om hjälp. Och det här är något jag vill att du ska ta med dig. Det finns alltid en möjlighet att vända om. Det finns alltid en möjlighet att vända om. Och vi kommer se det också senare i Jona-bok här. Vad gäller staden Nineve. Och Gud talar till fisken och fisken lyder. Hur gjorde Gud det? Hur talade Gud till fisken? Jag har ingen aning. Men det gjorde han. Och Jona, han upplever det som att han har fått livet tillbaka. Ja, inte så konstigt. Du förde mig levande upp i graven, Herre min Gud. Då går vi till kapitel 3. Och det här kapitlet har jag satt rubriken Andra kallelsen Nineve. Som rubrik på det kapitlet. Vi ska läsa kapitel 3. Herrens ord kom för andra gången till Jona. Han sa: bryt upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika för den det budskap i dig. Då bröt Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud, 3 dagsresor lång. Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa: om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och folket i Nineve trodde Gud. De utlyste en fasta och klädde sig i säcktyg, den största av dem till den minsta. När budskapet nådde kungen i Nineve reste han sig från sin tron, tog av sin mantel och klädde sig i säcktyg och satte sig i aska. Sedan utropade och förkunnade man i Nineve enligt kungens och allas och hans stormäns befallning: varken människor eller djur, kor eller får ska smaka något. De får inte beta eller dricka. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Var och en ska ropa till Gud med all kraft och vända om från sin onda väg och från de övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. När Gud såg vad han gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte. Ja, Jona, han är uppkastad på stranden där och han är tillbaka igen efter en rejäl läxa. Men han går inte till Nineve ändå, verkar det som. Gud, han får kalla honom en andra gång. Så. Det är ganska märkligt för en hebre att gå till hedningar och profetera. Jag tänker ännu värre att gå till sin värsta fiende. Gud har sedan jordens skapelse sett till alla människor. Det är ett bevis på det här. Så Jona, han beger sig på den här 100-mila resan, eller vad det kan vara, en drygt 100 mil. Så kommer han fram till den stora staden. Det står att den var 3 dagsresor lång. Det är lite oklart exakt hur de räknade. Och det kanske var att man gick runt den eller hur det var. Men 3 dagsresor lång står det. Och 120 000 människor bodde det i staden. Jona gick en dagsresa in och han predikade ett väldigt enkelt budskap. Men samtidigt svårt. Om 40 dagar ska Nineve förstöras. Och det blir, alltså Gud vill ge den här staden en andra chans. Han har sett all ondska. Det blir en rörelse i staden. Och det är ganska märkligt egentligen. För att det verkar som att liksom Jonas budskap blir viralt och sprids bland människorna. Och först så sprids det bland folket. Och lite senare så når det till kungen då. Alla klär sig i säcktyg. När kungen får reda på det så även han tar det här budskapet till sig. Det är väldigt primitiva domedagsbudskapet. Att inom 40 dagar ska staden förstöras. Och kungen bestämmer att alla, inklusive djuren, ska fasta och klä sig i säck och aska. Jag vet inte om jag har sett det någon annanstans faktiskt, att djur ska klä sig i säck och aska. Säcktyg och ja, lite märkligt. Och kungen säger här: var och en ska ropa till Gud med kraft och vända om från sin onda väg och de övergrepp han begår. Vem vet, då kanske Gud vänder om och ångrar sig och vänder sig från sin glödande vrede så att vi inte går under. Och det här måste varit, det måste känns konstigt för Jona, som var van att profetera till Israel. Och faktum var att i Israel var man inte så jättebra på att lyssna på profeterna. Och här kommer han som en främling till ett främmande land. Och inte bara ett främmande land utan sin värsta fiende. Och profeterar undergång. En främling i ett främmande land som profeterar undergång. Och dessutom får ni tänka att om vi nu har den här staden, det här liket med all den här ondskan. Alltså det finns så mycket risker här, va? Jag berättade förut lite löst om de här avrättningsmetoderna som han hade. Det är sådana risker för honom. Men trots allt det här så lyssnar man och tar det till sig. Och tänk att ett så enkelt budskap från en så bångstyrig man kan göra så stor skillnad. Och det vi kan lära oss av det är att Gud, hur han kan använda dig och mig, det beror i första hand inte på vår förmåga, utan det beror på vår lydnad. Gud kan använda dig och mig beror i första hand inte på vår förmåga utan på vår lydnad. Ja, vad händer här? Gud ångrar sig och tar tillbaka sin dom. Tänk nu, all den här ondskan som är ackumulerad över lång tid, när riket har härjat och förstört och dödat. Och så där. Det verkar som att Gud bara, som en händelse, helt plötsligt ångrar sig när folket vänder om. Vad fort det går liksom. Men jag tycker att det är nästan orättvist, va? Ibland så tänker vi att vad gäller synd och liksom saker som har gått för snett, så här, tänker vi att tiden läker alla sår. Att har det gått tillräckligt lång tid så är det bortglömt och det är borta. Men det är inte Bibelns budskap. Men däremot så ser vi att omvändelsen är oberoende av tid. Det går så här. Gud förlåter. Och han gör det direkt. Tänk på rövaren på korset som omvände sig i sista stund. Och det är Bibelns budskap. Tiden läker inte såren, men Gud, han förlåter dig. Han förlåter mig när vi omvänder oss, när vi vänder om. Vi hade Jona. Han vände om efter sin upplevelse med fisken. Folket i Nineve vände om. Det är aldrig för sent att vända om. Om du vet att det finns saker i ditt liv som står i konflikt med Guds vilja, så kan du vända om här idag, här och nu. Och Gud, han tar emot dig direkt. Gud tar emot dig direkt. Och då ska vi glida in på sista kapitlet, som jag tycker är det mest fascinerande av dem alla. Kapitel 4. Vi läser. Men Jona tog mycket illa vid sig och blev arg. Han bad till Herren och sa: O Herre, var det inte det jag sa när jag var kvar i mitt land? Därför vill jag förekomma dig och fly till Tarsis. Jag visste ju att du är en nådig och barmhärtig Gud, sent i vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre dö än leva. Men Herren sa: Har du rätt att vara arg? Jona gick ut ur staden och satte sig öster om den. Det gjorde han sig en hydda och satt i skuggan under den för att se hur det skulle gå med staden. Och Herren, Gud, lät en resinbuske växa upp över Jona för att ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken, men dagen därpå, när gryningen kom, sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den vissnade ner. När sedan solen gick upp och sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jonas huvud så att han blev helt utmattad. Då önskade han sig döden och sa: Jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: Har du rätt att vara arg över resinbusken? Han svarade: Jag har rätt att vara så arg att jag kan dö. Då sa Herren: Du bryr dig om resinbusken som du inte har lagt någon möda på och inte odlat, som kom till på en natt och försvann över en natt. Skulle då inte jag bry mig om Nineve, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, och dessutom många djur? Ja, det här är en mycket märklig avslutning av den här boken, måste jag säga. Och det finns två saker här som jag vill lyfta fram. Det första är att vi får svaret på frågan som jag ställde i början: varför vill inte Jona gå till Nineve? Det säger väldigt mycket om människan. Men det allra viktigaste är: det här avsnittet lär oss väldigt mycket om vem Gud är. Vi börjar med det första. Varför vill inte Jona gå till Nineve? Och man kan tänka sig en hel mängd giltiga anledningar. Den långa resan. Vi var inne på att det är ett fiendeland, förenat med stora risker att vara där. Att hota med stadens förstörelse, det är 7 resor värre. Ja, ingen av de här anledningarna var anledningen till att den inte ville gå dit. För anledningen var att Jona ville att staden skulle gå under. Det här var Israels värsta fiender, en stor expansiv stat. Det hade varit oerhört befriande för Israel som land om Gud hade tagit itu med Assyrien. Och uppenbarligen så ville ju Gud det, eftersom det var budskapet som Jonas skulle förmedla. Det var lösningen på ett stort problem som Israel hade. Äntligen dags. Det här har vi gått och väntat på. Men Jona, han visste att Gud skickade honom dit för att ge staden en andra chans. Och Jona ville inte att staden skulle få en andra chans. Därför ville inte Jona gå dit. Och ni ser här i det här avsnittet att Jona säger det här vresiga svaret till Gud. Jag visste ju, och så säger han det som vi skulle sagt liksom, med tacksamhet och glädje. Jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud, sent till vrede och stor i nåd och beredd att ångra det onda. Liksom. Att du är sån Gud. Ta nu mitt liv, Herre. Jag vill hellre dö än leva. Så på grund av Guds nåd och barmhärtighet så fick den här historien fel utgång ur Jonas mänskliga perspektiv. Och Gud frågar retoriskt tillbaka: har du rätt att vara arg? Jona blir butter, om han inte redan var butter. Han går ut ur staden, sätter sig under sin lilla hydda som byggs där, och han får den här resinbusken som växer upp. Den gör honom glad, men den vissnar fort. Och Jona blir ledsen och arg igen. Så först blir Jona arg över att Gud sparar staden, så blir han arg över den här resinbusken som växer upp och försvinner. Är det inte väldigt typiskt mänskligt det här? Att vi blir irriterade och arga över det som ligger oss på något sätt närmast. Det som berör oss mest här och nu. Och så kommer Gud igen där med en retorisk fråga: har du rätt att vara arg? Och så lägger han till: över resinbusken. Nu är det uppenbart att det är klart att det här är, ja, du borde fatta. Liksom. Och vad säger Jona då? Ja, jag har rätt att vara så arg så jag kan dö. Så oerhört enveten alltså. Riktig butter typ. Han är brutalt ärlig i sin butterhet. Och Gud svarar: du bryr dig om resinbusken. Du har inte lagt någon möda på den. Du har inte odlat den. Den har kommit till på en natt. Eller en dag och försvann över en natt. Skulle jag inte bry mig om staden Nineve? Och säger han här: det finns 120 000 människor och dessutom en mängd djur som man tydligen satte värde på. Kan vi se här. Gud vill alla människor väl, även de som har gjort väldigt mycket ont, även de som är våra fiender. Våra fiender. Jag hade väldigt svårt länge att ta till mig det här när det stod om fiender i Bibeln. För att jag kände inte att jag hade några fiender. Livet ändrar sig och jag kan inse att okej, det har funnits människor som inte vill mig väl. Även om jag inte har haft så många sådana i min omgivning. Men det kan vara så som människa att det faktiskt finns de människor som vill dig ont. Och de skulle jag klassa, de är dina fiender. Och vi människor vill ofta de människor illa som vill illa för oss. Vi ska vara väldigt glada för att Gud inte tänker likadant. I Romarbrevet 5, så ni behöver inte slå upp det, men där står det att Kristus dog för oss när vi fortfarande var Guds fiender. Gud har gett oss en fri vilja att välja eller välja bort. Vi människor har valt att gå bort ifrån Gud. Han har gett oss en möjlighet att få komma till honom, ta emot förlåtelsen. Men det är upp till oss. Jesus dog för dig utan att veta vilket val du skulle fatta. Om Gud hade tänkt som Jona, då hade han inte heller gett dig och mig möjligheten till upprättelse och förlåtelse. Jag vill ge tre frågor till dig som avslutning på den här predikan. Den första är: har du tagit chansen och vänt dig till Gud och tagit emot hans förlåtelse? Har du tagit chansen och vänt dig till Gud och tagit emot hans förlåtelse? Kom ihåg, upprättelsen är omedelbar. Gud förlåter här och nu. Fråga nummer två: låter du Guds vilja styra i ditt liv? Då tänker jag både på den här Gud kanske har gett dig en specifik kallelse som han hade gjort för Jona. Jag tänker också på den här allmänna kallelsen att vara en kristen, att följa Jesus. Låter du Guds vilja styra i ditt liv? Och sen fråga nummer tre: om det finns människor som du klassar som dina fiender och som kanske vill dig ont, önskar du nåd och upprättelse för dem? Och är du redo att förlåta? Önskar du nåd och upprättelse för dem som kanske är dina fiender? Och är du redo att förlåta? Har du tagit emot chansen och vänt dig till Gud? Låter hans vilja styra ditt liv? Och önskar du nåd upprättelse för dem som kanske vill dig illa? Gud, jag tackar dig att du har gett oss den här berättelsen. Att du har skrivit, låtit den bli nedskriven för att vi ska kunna lära oss någonting av det. Jag ber att det budskapet du har till oss var jag nu ska få gå rakt in i vår hjärtan, så att det förändrar och förvandlar våra liv där det ska landa hos oss. Gud, välsigna oss var och en.